Kapitel 15. Om återfödelsens lag. Du lilla vän, börjar du kanske att tröttna på morfars många och långa brev? Det ska jag inte förtänka dig, men lägg dem då ifrån dig för någon tid och låt dina tankar vila. Kanske kommer en stund då du längtar tillbaka till våra studier och undrar vad morfar ännu kan ha att tala om, sedan vi genomsträvat snart sagt hela den synliga och den osynliga världen. Det skulle glädja mig om du då ville fortsätta. Ty nu har jag några mycket viktiga brev att skriva. Vi kommer nu in på ett alldeles nytt område. En ny värld, om du så vill. Som vi kunna kalla den etiska och som berör människans moraliska utveckling. Har det någonsin fallit dig in att du möjligen levat på jorden förut? Att detta jordeliv inte är ditt första? Inte det. Ja, det är ju den allmänt gängse åsikten. Att detta jordeliv är det enda. Att vi aldrig varit här förut och aldrig behöva komma hit tillbaka. Då är det ju inte så underligt om även du har den uppfattningen. Och dock säger jag det att det är en stor villfarelse. Vi måste födas många gånger till jorden. Vi har genomgått flera jordeliv före detta. Och de allra flesta av oss måste komma tillbaka hit inte än, utan flera gånger. Kan du förstå varför? Minns du berättelsen om Nikodemus, den lärde farisén och rådsherren, som kom till Jesus om natten för att av honom lära vishet? Och Jesus svarade och sa till honom: sannerligen, sannerligen säger jag dig, utan en vaderfödd på nytt kan han inte se Guds rike. Detta har blivit tolkat så som syftande allenast på en andlig på nytt födelse. Men det är av det följande samtalet mer än sannolikt att Jesus därmed åsyftade även en återfödelse i köttet. Då Nikodemus ställde sig oförstående skänt emot denna lära, uttryckte Jesus sin förvåning däröver: kolon höger citationstecken, är du en mästare i Israel och vet icke detta? De lärda må tvista om rätta betydelsen av dessa Jesu ord. Men om han därmed menat en kroppslig återfödelse, så har han också angivit ändamålet med dessa upprepade jordeliv. Ty säger han, utan en vaderfödd på nytt kan han inte se Guds rike. D. V. S. Eljest kan människan icke nå den utveckling att hon blir mogen för att inträda i ljusets värld. I Guds rike, vi har vårt rätta hem där uppe i andarnas värld. Där vi småningom får arbeta oss fram från den ena klarheten till den andra. Stiga uppåt genom sfär efter sfär, inte bara på det astrala planet utan sedan vidare på allt högre och högre plan. Tills vi nått den fullkomning för vilken vi är och skapade. Men utvecklingen kan inte ensamt försiggå där uppe. Tid efter annan får vi stiga ned i materiens värld och genomgå ett liv här på jorden eller kanske på andra världsklot. Och för varje gång som man föddes hit som ett litet barn, dras en slöja över det förflutna. Vi minnas i regel ingenting, varken från tidigare jordeliv eller från vårt liv i sfärerna. Jag vill att du riktigt ska förstå meningen med denna visa anordning. Livet där uppe i sfärerna är ljus och håligt och erbjuder så många tillfällen till andlig utveckling i alla riktningar. Men det är dock mera en teoretisk undervisning man därför. De praktiska proven måste man genomgå i jordens skola. Sid 142 i boken. Låt oss ta ett exempel. En outvecklad människa har under sitt jordeliv varit hemfallen under dryckenskapslasten. Han har funnit sin glädje i att berusa sig och han har inte ansett det vara någon skam. Det har gått ut för både med hans hälsa och hans ekonomi. Men han har sökt en tröst i glaset och sålunda i det närmaste lyckats döva den inre rösten som varnat och anklagat honom. Han där och kommer till någon av de lägre sfärerna. Då han i övrigt varit en god hjärtat människa, kommer han icke till mörkrets värld. Men den last han varit offer för tynger ned honom så att han inte kommer synnerligt högt i den astrala världen. Här plågas han till en början av en olidlig törst. Hans astralkropp är nämligen så förgiftad av den alkohol hans fysiska kropp förtärt, att den i början känner saknad efter spriten. Men då han icke kan få sin lystnad tillfredsställd, vänjer han sig så småningom därvid och finner sig slutligen till rätta i det nya livet. Han kommer också till insikt om att det är dryckenskapen som dragit ner honom. Hade den inte varit, så hade han kommit till en högre sfär, där han kunde haft en mycket angenämare tillvaro. Under goda lärares ledning börjar han fatta hur ovärdigt det är för människan att berusa sig, hur hon därigenom sänker sig under djuren och bokstavligen släpar sin ande i smutsen. Han kommer till en djup ånger över sin onda böjelse och lovar sig själv att det ska han inte vidare låta komma sig till last. Men vad är en sådan föresats värd? Om den inte blir prövad och håller provet, vad ska han då göra? I sfärerna kan han ju inte utsättas för samma frestelse eftersom där inte finnas några rusdrycker. Han anhåller då att få gå ned till jorden igen. Att få födas som ett litet barn och genomgå ett helt nytt jordeliv. Han vet att där kommer han åter att möta samma frestelse. Men han vet också att kan han då stå emot, så har han vunnit en seger över sig själv, som väl kan uppväga de obehag och lidanden som ett jordeliv en tid för med sig. Och så går han ned till ett nytt liv i materiens värld, följd av sina vänners och lärares välsignelser. Men på samma gång drages glömskans slöja över den förnedrelse, varuti han framlevde sitt förra jordeliv. De goda föresatser han fört med sig kan han i sitt vakna medvetande icke heller minnas. De ligger på botten av hans själ som en skrinlagd skatt. De utgör så att säga hans förstärkta samvete. Nu beror det på om detta bättre än förra gången ska kunna göra sig hört. Frestelsen möter honom. Han kämpar en strid inom sig utan att ha en aning om dess stora betydelse. Men begäret är så djupt rotat i hans väsen att han inte ännu har kraft nog att stå emot. Han faller. Dock sjunker han inte lika djupt som i föregående liv. Han har perioder då han är fullkomligt återhållsam. Men så kommer igen kortare perioder då han dricker. Han är vad man kallar en periodsupare. Ett stort och viktigt steg har han dock tagit i riktning mot sin frigörelse. Ty nu känner han skammen för en last som behärskar honom och han är färdig att göra vad som helst för att bli den kvitt. Han har stunder då han gråter av förtvivlan. Han gör de mest energiska ansträngningar, men helt kan han icke frigöra sig ur de bojor som binder honom. Han dör och kommer tillbaka till andevärlden. Nu har den ånger han redan i jordelivet kände berätt honom en mycket bättre lott i sfärerna än förra gången. Han lider inte på samma sätt och han blir kärleksfullt mottagen av sina forna lärare, som lyckönskar honom till att dock hava tagit ett steg framåt, om han också icke fullständigt segrat. Han känner ännu starkare den inre maningen att föra ett rent liv och går så ännu en gång ner till jorden för att pröva vad hans föresatser är och värda. Han möter frestelsen på nytt. Men denna gång består han provet och nu är han för alltid befriad från den förnedrande last som han så länge släpat med sig som en black om foten. Ett tungt hinder för hans framåtskridande. Sedan har han andra sidor av sitt väsen som behöver tuktas, slipas och renas och detta kan bäst utföras i jordelivet, där man har att brottas med så många svårigheter och så lätt kommer i konflikt med andra människors intressen. Likasom diamanter under en ihärdig gnidning mot ett fint pulver av andra diamanter småningom slipas från sin ursprungliga råa form till de vackra facetter som i alla regnbågens färger bryta och återspegla solljuset. Så renas och slipas också människoanden i friktionen mot andra människor under en lång följd av jordeliv till den juvel som i oförliknelig glans kan återspegla det gudomliga ljuset från ovan. Inser du nu av vilken stor betydelse dessa ofta återkommande jordeliv är och för andens utveckling? Kanske inte riktigt ännu. Jag tycker mig höra dina tysta invändningar. Låt mig försöka tolka dem och upptaga dem till besvarande. Du tänker nog i ditt stilla sinne ungefär så här. Varför ska man glömma allt när man går ner i jordelivet? Det vore väl bra mycket lättare att leva efter sina föresatser om man kunde komma ihåg dem. Det har du så innerligt rätt ut i. Det vore nog lättare, men det hade inte samma värde. Om den där stackars drinkaren, som vi talade om, hade kommit ihåg hur rysligt han hade förnedrat sig i sitt första jordeliv och hur bittert han ångrat efter sin död, så hade han kanske inte fallit för frestelsen nästa gång. Men han hade då vunnit sin seger under trycket av ett hemskt minne. Och det kan du förstå hade icke varit av samma betydelse för hans andliga utveckling som om han vunnit den utan en sådan påtryckning. Det är för det godas egen skull vi skola göra det gott här. Inte av frukten för felstegets följder. I förra fallet har vi tagit ett verkligt steg framåt. I senare fallet står vi och stampar på samma ställe. Man är inte helt befriad från en ond böjelse förrän man kan segra över den, under vilken en så förfinad form frestelsen möter. Och hur den än smyger sig över oss, det är därför den välsignade glömskan drar ett täckelse över det förflutna, så att inte dess skrämmande bilder skola inverka på våra handlingar och förringa deras värde. Men det är inte bara i det avseendet som glömskan är en välsignelse. Du kan förstå att det skulle vara en ständig pina att gå och minnas alla de brott och fula handlingar vi har begått under tidigare jordeliv. Det skulle ju fördystra tillvaron och beröva oss den livsglädje vi så väl behöver för att kunna härda ut i materiens värld, som kan vara tung nog än det. Nåja, svarar du kanske komma högre citationstecken, det kan ju vara bra att vi inte behöver minnas om vi varit här förut och vad vi då gjort för dumheter, men jag förstår bara inte hur det är möjligt att vi inte har något minne av tidigare jordeliv. Detta, att vi ingenting minnas, kommer mig snarare att tro att vi aldrig varit här förut. Att hela din lära om återfödelse är ett misstag. Hade du klart för dig vad minne egentligen är, så skulle du inte undra över denna glömska. Allt vad vi upplever här i livet ristar sig in i hjärnan, som är det fysiska organet för vårt medvetande. Därifrån kan det sedan återupprepas så ofta man vill. Förloppet är ungefär detsamma som en fonograf. Man sjunger in en ana i fonografen och sedan kan denna bara med en enkel uppdragning återgiva samma ana hur ofta som helst. Minnet är ett sådant återgivande av de tankebilder hjärnan mottagit. Det finns personer med ett utomordentligt känsligt organ för mottagande av sådana intryck. De sågas hava gott minne. Hos andra är detta organ mindre känsligt eller förslöat genom överansträngning. Dessa hava ett dåligt minne. Vad som en gång passerat detta organ kan mer eller mindre tydligt återgivas. Men vad som aldrig passerat detta organ kan naturligtvis heller icke av minnet reproduceras. Vad vi upplevat under ett tidigare jordeliv eller under vår vistelse i sfärerna har ju icke gjort något intryck på den fysiska hjärna vi äger i detta liv. Du förstår då hur omöjligt det måste vara att därom hava något minne. Och dock finns det verkligen personer vilka glimtvis har ett minne av något som de upplevat i ett föregående liv. Det händer ju icke så sällan att psykiskt känsliga personer, när de kommer till en ny trakt, plötsligt känner igen sig som om de varit där förut. Och det händer ännu oftare att vi möter en människa som vi inte sett förut, men som vi från första stund känner oss så bekanta med som om vi vore gamla vänner. Ja, det händer också att man kan få ett starkt intryck av någon viss händelse som man varit med om i ett föregående liv. Det berättas om Lord Byron. Då han en gång i solnedgången red över en bro vid stadsporten till en gammal italiensk stad. Att han tvärstannade hästen och tog sig för bröstet. Där han kände en stickande smärta. I samma stund gick det upp för honom att han just på denna plats i ett föregående jordeliv fallit för en mördares kula. Jag kan också berätta något som jag har i första hand. För många är sedan. Det var 1897. Då Grekland var invecklat i krig med Turkiet, kom en ung flicka och bad att få tala med mig. Hon frågade om jag kunde säga vad det betydde eller hur det skulle förklaras. Att hon med fullkomlig visshet kände att hon en gång varit en grekisk yngling. Hon beskrev hur hon varit klädd. Hon mindes hur hon suttit i fängelse. Höger citationstecken. Jag älskar Grekland, sa hon komma höger citationstecken, och vore jag pojke skulle ingenting kunna hindra mig att nu gå ut och strida för mitt land. Hon hade tvekat mycket om hon skulle gå och söka mig, ty hon fruktade för att jag möjligen skulle anse det hela vara tomma fantasier, vilket skulle ha smärtat henne djupt då hon ändå visste att så ej var förhållandet. Hon blev mycket glad då jag bekräftade möjligheten av ett sådant okult minne. Och nu vill jag även förklara för dig hur jag tänker mig möjligheten av ett sådant minne. Vi har en astralkropp, som ju också har en hjärna, på vilken intryck uppsamlas och bevaras. Alltså ett av den fysiska hjärnan oberoende minne. Då vi är befriade från vår fysiska kropp, verkar detta minne med fullkomlig klarhet. Under vår vistelse i sfärerna mellan två jordeliv kan detta minne överblicka länge sedan förflutna tidsskeden. Vi kunna minnas vad vi upplevat under tidigare jordeliv. Den astrala hjärnan tar under jordelivet sina intryck genom den fysiska hjärna, med vilken hon är intimt förbunden. Däremot kan den astrala hjärnan i regeln icke återgiva tidigare intryck genom en alldeles ny fysisk hjärna i ett nytt jordeliv. Intryck som sistnämnda hjärna icke varit med om att uppfånga. Men om personen i fråga är särskilt psykiskt känslig, kan han i sällsynta fall gå förbi sin fysiska hjärna och direkt avläsa sina intryck på den astrala hjärnan. Detta kallas okult minne. Och för övrigt, vad tror du våra SK Anlag är och annat än uppsummerade hågkomster från tidigare jordeliv. En har, som man säger, lätt för matematik. Han löser utan svårighet invecklade problem. Medan hans kamrater i klassen endast med största möda lär sig algebrans elementer. Du har kanske hört talas om den store franske filosofen och matematikern Pascal. Hur han som litet barn låg på golvet med en kritbit i handen och drog ut kvadratroten ur ett siffertal. Något som ingen hade lärt honom. Och så vet du ju. Att det finns musikaliska genier. Vilka redan som små barn kunde spela fiol eller piano med verkligt mästerskap. Mozart var inte mer än 6 år. När han gav sin första konsert. Skulle människan nu inte ha mer än ett enda jordeliv. Så skulle det ju innebära den största partiskhet av Gud. Om han förlänade somliga människors snillets gåva. Men skapade andra som riktiga dumhuvuden. Med läran om återfödelsen. Eller som den också kallas reinkarnationen. Är denna olikhet i människors begåvning på ett enkelt och följdriktigt sätt förklarad. Vad vi själva förvärvat oss genom ett flitigt odlande av de möjligheter. Som ligga och slumra i vårt väsens innersta. Det kan aldrig förloras. Ty det tillhör anden. Vårt odådliga väsen. Och när vi går ner igen till ett nytt jordeliv. Förar vi med oss dessa våra andliga förmögenheter i form av anlag. Vilka. Så snart tillfälle därtill yppar sig. Genast göra sig gällande. Pascal var redan. Innan han föddes hit till världen. En högt bildad filosof och matematiker. Och Mozart hade redan förut nått mästerskapet i musikens värld. Det är den enkla förklaringen till deras tidigt utvecklade storhet. Var och en inom sitt område. Är det inte också en glädjande visshet. Att våra strävanden här i livet för att bilda och förkovra oss i andligt avseende. Icke är förspild möda utan betecknar ett andligt kapital. Som döden icke kan beröva oss. Vi förade med oss som vår samlade skatt från det ena jordelivet till det andra. Detaljerna av våra kunskaper faller bort. Men den andliga kultur de medfört kan ingen taga ifrån oss. Du har väl hört Ellen Keys definition på bildning kolon höger citationstecken. Det är vad som står kvar när man glömt allt vad man lärt. Denna bildning är andens oförytterliga egendom. Nu ser jag hur du rynkar pannan igen och står färdig med en invändning. Om jag inte misstar mig lyder den så här. De olika anlagen kunna väl också förklaras på annat sätt. Så som arv av föräldrarna. Nu tog du riktigt ordet ur munnen på mig. Hade just tänkt att säga något om ärftlighetsfrågan. Som volat så mycket onådigt prat och blivit så oriktigt uppfattad. Hela den gängse uppfattningen av denna fråga vilar på den lika gängse materialistiska världsåskådningen. Om människan bara äger en fysisk kropp och alla hennes psykiska egenskaper allenast är och yttringar av vissa små rörelser och förändringar i hjärnan. Så är det naturligt. Att, då hjärnan är ett arv av föräldrarna, dess egenskaper också måste vara det. Hur illa denna teori stämmer med verkligheten kan man dagligdags konstatera. Men det tycks inte bekomma materialisterna det ringaste. Vi ser ju runt om oss. Hur inom samma familj det ena barnet kan vara rikt begåvat och det andra klent utrustat. Hur det ena kan äga ett gott hjärta och en hjälpsam hand för alla. Medan det andra har ett hårt och otillgängligt sinne. Vore nu de andliga egenskaperna ärftliga. Så borde väl alla barn av samma föräldrar få samma anlag. Och för övrigt. Hur ser vi inte ofta nog ett barn med framstående anlag för till exempel konst utan att föräldrarna har något anlag i den riktningen? Man har sökt komma ifrån denna inkonsekvens genom att söka bland barnets förfäder. Där man kunnat uppspåra någon med konstsinne och så säger man mycket snusförnuftigt. Att ärftligheten har hoppat över ett eller flera släktled. Och man har givit detta slags ärftlighet ett särskilt namn. Man har kallat det ett avism. Och därmed tror man sig ha räddat. Den vetenskapliga ärftlighetslagen. Nej. Den enkla förklaringen till de medfödda anlagen är. Att vi i tidigare jordeliv odlat dessa sidor av vårt väsen och fört med oss denna skatt som vår egendom. Den ingen kan taga ifrån oss. Denna åskådning tillfredsställer inte allenast det sunda tänkandet utan även vårt krav på en rättvis och kärleksfull världsskyrelse. Kanske ska du ännu göra den invändningen. Att vi dock i otaliga fall finna barn. Som verkligen liknar sina föräldrar inte bara till utseendet utan också till sina anlag och böjelser. Och att detta dock talar för en ärftlighet. Därpå vill jag svara. Låt oss för all del inte blanda ihop den kroppsliga och den själiska likheten. Den fysiska kroppen är en gåva av föräldrarna. Den är kött av deras kött. Då är det ju naturligt att de trycker sin prägel på barnets kropp. Det kan likna sin far eller sin mor. Ja, stundom båda. Och det kan också få i arv vissa kroppsliga egenskaper. Såsom fysisk styrka eller svaghet. Ja, även vissa sjukdomsanlag. Men själen är icke föräldrarnas gåva. Därför har de ingen del i de psykiska anlagen. Att emellertid barn i många fall verkligen hava samma anlag som föräldrarna förklaras helt enkelt av den frändskapens lag som bjuder att lika söker lika. En människosjäl som ska födas till jorden drages av denna frändskapslag till föräldrar med samma anlag och intressen. En musiker drages till exempel gärna till ett musikaliskt hem där han kan få förståelse och hjälp vid odlandet av sina anlag. Jag säger drages, ty jag föreställer mig att en ande som ska återfödas till jorden, då han nått en viss utveckling, själv förvälja sina föräldrar, innan han nått denna mognad där hans höga andliga ledare, som väljer för honom och bestämmer var han ska födas. Men det är inte bara denna frändskapslag som leder anden vid hans nedstigande till jorden. Det är många andra faktorer som därvid är obestämmande, därom mera i nästa brev. Och därför händer det ju nästan lika ofta att barnet icke liknar föräldrarna. Du finner det kanske underligt att denna lära om återfödelsen helt oförmodat dyker upp i våra dagar som en nyhet, som man inte förut hört talas om. Kära vän, återfödelsens idé är lika gammal som den mänskliga kulturen. Man finner spår därav i alla gamla religioner. Ja, de förhistoriska folken, som i allmänhet levde i ett mycket intimt umgänge med sina hädangångna fränder och ofta direkt mottogs ledning och undervisning av sina osynliga vänner, de vore ingalunda främmande för den tanken att vi måste genomgå flera jordeliv. Men som så ofta är förhållandet, då gudomliga uppenbarelser skola bevaras från släktled till släktled genom årtusenden, så har också återfödelseläran, särskilt i Egypten och även i Orienten, blivit missförstådd och förvrängd till läran om en själavandring. Därvid människosjälen såsom straff för begångna fel och såsom ett medel att försona dem hade att genomgå en lång serie av liv genom olika slags djur. Således en alldeles motsatt åskådning mot den vi nu hylla. Djuret kan småningom utvecklas till människa, men människan kan icke gå tillbaka och bli ett djur. Både gamla och nya testamentet innehåller många ställen som mer eller mindre klart häntyder på en återfödelse i köttet. Ja, även många stora filosofer från olika tider har varit anhängare av denna lära. Jag vill bara nämna Plato, Pythagoras, Kant och Lysin samt den ädle kyrkofadern Origenes. Ja, man kan snarare undra hur det är möjligt att denna lära i våra dagar så helt och hållet fallit i glömska. Det är sannerligen på hög tid att den återgår sitt inträde i det allmänna medvetandet. Tiden mer än någon annan kastar ett förklarande ljus över tillvarons många gåtor och låser på ett enkelt sätt den skenbara orättvisan i fördelningen av denna världens goda och ännu mera i fördelningen av de själiska anlagen. Därför ska du, om du själv blir övertygad, när du blir stor, eller hellre nu genast, göra det lilla du kan för att utbreda denna sanning bland dina kamrater och vänner, ty därmed går du en god gärning. Du kommer att möta missförstånd. Ja. Kanske hånlöje. Men därav för du icke låta avskräcka dig. Du går som en liten missionär och förkunnar en gudomlig sanning, som en gång ska hjälpa mänskligheten att leva ett lyckligare liv på jorden. Det blev ett långt brev detta. Och ändå skulle jag ha mycket mer att säga dig om reinkarnationens sanning. Hoppas du nu inte är trött på gamle morfar. Kapitel 15. Om vedergällningens lag. På norska blir det en gäldelsens lov likhetstecken karmaloven. Mitt kära barn, det finns en annan lag som på det närmaste sammanhänger med återfödelsens. Om denna vill jag språka med dig idag. Den är icke så alldeles okänd i våra dagar, men den är missförstådd och betvivlad av det enkla skäl att den endast är återfödelsens ljus för sin fulla förklaring. Paulus har på ett träffande sätt uttryckt denna lag med de enkla orden kolon höger citationstecken Gud låter icke jäcka sig. Vad människan sår det ska hon och uppskära. Det är vedergällningens lag vi nu skola studera. Om människan bara hade att genomgå ett enda jordeliv och därefter hade att vänta sig ett evigt helvete eller en evig himmel, så vore det illa beställt med den gudomliga rättvisa. vi dock alla hoppas på. Du behöver icke se dig vida omkring, förrän du träffar på goda och kärleksfulla människor, som leva i sorg och nöd, och å andra sidan dåliga, ja, rent av elaka och brottsliga människor, som hava framgång i sina förehavanden och leva i överflöd och vad de själva kallar lycka. Det skulle ju i och för sig innebära en himmelskriande orättvisa. Men nu anser man rättfärdighetskravet tillfredsställt därigenom, att de förra må hända komma till himlen. Det är dock för den enskilde ovisst. Och de senare alldeles säkert till helvetet. För att stanna var på sin ort under en evighet utan slut. Är det inte upprörande att tänka sig något sådant? Man vill ju med gudomlig rättvisa gärna tänka sig en ännu högre sådan. Än den som människor skipa. En rättvisa. Som med guldvikt väger varje människas öde vare sig till glädje eller lidande och därvid tar hänsyn inte bara till hennes gärningar och uppsätt utan även till de förhållanden vad hon levat. Den uppfostran hon fått. De exempel hon haft för ögonen. De frestelser hon haft att kämpa med. Alla dessa förmildrande omständigheter. Som även den mänskliga lagen tar hänsyn till. Vilken jordisk domare skulle väl ha hjärta att döma även den största brottsling till eviga kval. Och så skulle den gudomlige domaren. Nej, låt mig slippa att skriva ned den tanken. Tiden är hädelse. Ingenting mindre än hädelse. Den rättvisa. Som på det sättet efter döden skulle straffa utan att lämna möjlighet till bättring. Den vore ju i själva verket en ännu mera hårresande orättvisa. Det vore ju att bota ett ont med ett vida värre. Bort det. Låt oss nu för all del få en riktigare uppfattning av livet efter detta. Jag har i ett föregående brev låtit dig förstå att det nog finns ett helvete, men att detta icke är att betrakta som ett straff utan som en pina, den vi själva genom vår otro och olydnad då dragit oss, och framför allt att detta helvete icke är evigt. I samma stund som vi i uppriktig gånger vända oss om och sträcka våra armar mot Gud, släpper ångesten och helvetet är försvunnet. Kärlekens sol lyser och värmer oss. Så att vi får mod och kraft att vandra den botgöringens väg, som leder uppåt till ljusare rymder. Ty du kan förstå att den, som befriats från sitt helvete därför inte är redo att omedelbart inträda i Guds himmel. Ja, att det på den andra sidan inte bara gives de båda ytterligheterna, himmel och helvete, utan att där finnas oändligt många mellanstadier, som man måste genomvandra för att nå fram. Punkt komma i min faders hus är och många boningar, sa Jesus. Några av dessa boningar har jag redan talat om. De sju astrala sfärer som omgivar jorden. Men utöver dem ges det otaliga andra och högre sfärer. Som vårt begränsade förstånd icke förmår uppfatta. Det är en evighetslång vandring. Som ligger framför oss. Men det är en härlig tröst. Att vi går. Från den ena klarheten till den andra. Men lika litet som den värsta brottsling skulle vara värd en evig fördömelse. Lika litet är en god och ädel människa värdig att genast inträda i den högsta himlen, var och en kommer på sin rätta plats. Där han fullt kan njuta av den härlighet som omstrålar honom. Kommer han högre skulle han känna samma vantrevnad som den skumögda, då han utsättes för ett alltför starkt ljus. Ingen kan dock i längden bliva stillastående. Ty inom vars och ens bröst brinner en liten låga, som Gud själv har tänt och denna ger oss ingen fred förrän vi kommer hem igen till vårt ursprung. Men det var ju om vedergällningens lag vi skulle språka. Den bjuder nu i första rummet att livet efter döden gestaltar sig i full överensstämmelse med oss som en naturlig följd av det liv vi fört på jorden. Där får vi i den lycka eller det lidande som möter oss uppbära de närmaste följderna av våra goda eller dåliga handlingar. Men vi kunna genom vår sinnesändring och vårt arbete förbättra vår ställning och gå vidare. In till en viss gräns. Under varje jordeliv samlar vi ett visst förråd av erfarenheter. Likasom bien samlar honung till vinterförråd. Dessa erfarenheter skolar vi i det fria tillståndet upparbeta och tillgodogöra oss genom att så att säga invära dem i vårt väsen. Men när förrådet är slut och vi ingenting vidare har att bearbeta, så dragas vi ned till ett nytt jordeliv. Ty det är där vi har mest att lära. Inte så mycket för vårt förstånd men för vårt hjärta. Och så födas vi på nytt som ett litet barn till jorden. Nu kommer vedergällningens lag igen och går gällande sina krav på oss. Likasom vi under många föregående liv samlat oss ett kapital av andlig kultur. Som vi förra med oss i vårt nya liv i form av anlag. Så har vi också under samma liv genom våra handlingar och uppsåt samlat oss moraliska skulder och fordringar. som man med ett gemensamt namn kallar karma. Var och en av oss har sin karmiska räkenskapsbok, som å ena sida upptar våra skulder till och den andra våra fordringar av andra människor. Jag behöver inte säga det att i allmänhet den förra sidan är tätare skriven än den senare. Den boken dikteras av oss själva genom våra gärningar, men den föres av vår andliga ledare. Och allt som står i den boken måste på ett eller annat sätt betalas. In till den yttersta skärven. Det är nu således vår karmaräkning som i väsentligt mån bestämmer hur vårt nya jordeliv kommer att gestalta sig. Vad det kan komma att bjuda oss av sorg eller glädje. Av lycka eller olycka. Av framgångar eller missräkningar. Som vi sådd skola vi skörda. Nu gör du säkert samma invändning som jag hört så många andra göra. Är det inte nog med att vi har pinats i andevärlden för det onda vi gjort? Ska det också följa oss i ett nytt jordeliv och där bereda oss lidande? Har vi en gång ångrat oss och fått förlåtelse, så ska väl all synd vara utplånad. För att kunna svara på denna invändning vill jag först att du ska förstå vad som menas med synd. Definitionen är mycket enkel. Synd är en handling som ditt eget samvete ogillar. Men nu är samvetet mer eller mindre vaket, beroende på individens utveckling. Ju högre utveckling en människa nått, desto ömtåligare är hennes samvete. Bilden tar blodshämnd på den som dödat hans frände. Det anser han vara rätt. Ja, till och med sin plikt. Du skulle inte kunna göra det utan att ditt samvete högljutt anklagade dig. För det vore det synd. För vilden icke. Vad som är synd för den ena är icke för den andra. Och vad som icke skulle ha varit synd för dig under ett tidigare skede av din utveckling, det vore kanske nu en svår synd. Nu har i regeln varje synd tre olika faser. Den riktar sig mot Gud, mot vår nästa och mot oss själva. Mot Gud därför att vi har överträtt den lag han skrivit i våra samveten. Mot vår nästa därför att vi har förfördelat eller skadat honom. Och mot oss själva därför att vi smutsat och förnedrat det bästa inom oss. Det gudsbelätte vi bära innerst i vårt väsen. Och allt måste sonas. Gud har aldrig vredgats. Han behöver icke försonas. Men vi har ett outsläckligt behov att försona oss med honom. Och detta sker genom en uppriktig ånger. I samma stund vi av innersta hjärta kunna bedja ; Fader förlåt mig, har vi åter öppnat vårt väsen för den gudomliga kärlek, som aldrig upphört att stråla över oss. Ehur vi icke kunnat mottaga dess livgivande flöden, så länge vi vore vända bort ifrån Gud. Vi känner åter vår samhörighet med honom och är lyckliga. Hjärtat jublar av tacksamhet. Vi känner vårt återvunna barnaskapsförhållande till Gud som nåd. I den nåd. Denna akt av försoningen är på en gång den svåraste och den lättaste. Den svåraste därför att vi måste krossa vårt högmod och böja våra styva knän i en ödmjuk bekännelse. Den lättaste därför att det är ett ögonblicksverk. Och när det är gjort, är allt gott igen. Allt i vårt förhållande till Gud. Denna sida av försoningen kan försiggå omedelbart efter sedan handlingen är begången. Således i samma jordeliv. Men sker det inte förr, så sker det efter döden. Skulle det än dröja tusentals här. Ty ingen kan i längden motstå Guds kärlek. Och vi får ingen frid förrän vi kommit till ånger. Och förr kunna vi heller icke gå ned till ett nytt jordeliv. Men det är inte nog med att vi försonar oss med Gud. Vi måste också försona oss med vår nästa genom att gottgöra vad vi brutit. Naturligtvis kan även denna akt av försoningen försiggå i samma jordeliv, då gärningen begicks. Men tyvärr är vi i allmänhet allt för tröga att erkänna och gottgöra våra fel. Vi uppskjuter så gärna och samlar istället en skuld, som vi bär med oss in i nästa jordeliv. Ty varje fel måste sonas på det plan, där det är begånget. Hur är det möjligt? Invänder du kanske? Det är väl inte sagt att jag möter samma människa som jag i ett föregående liv har förfördelat. Och möter jag henne, så känner jag inte igen henne. Hur kan det då bliva tal om en gottgörelse? Det är inte så givet att jag möter henne i mitt nästa jordeliv. Men alldeles säkert går jag det i något följande. Ty det är så väl beställt att de människor som hava någon karmisk skuld till varandra alltid någon gång dragas ner tillsammans. Så att de mötas igen på jorden. Då känner de icke igen varandra. Det är sant. Men de föras tillsammans och erfara gärna en omedveten dragning mot varandra. Har du inte någon gång känt denna underliga dragning till en människa som du ser för första gången? En känsla som du visst inte erfar för vem som helst. Det är kanske en gammal bekant du träffar. Ni har säkert mötts i något tidigare jordeliv. Måhända har du en skuld till henne. Det är inte alltid sagt att denna dragning känns behaglig. Du kan tvärtom känna en motvilja för en människa och ändå känna dig bunden till henne. Då är det så mycket sannolikare att det är en gammal fordringsägare du mött. Men det må vara hur som helst med den saken. Du må förstå eller icke förstå att det är en fordringsägare. Så är du alltid skyldig att vara god emot henne. Och möter du henne under sådana omständigheter att du uppfordras att hjälpa henne. Ja, kanske helt uppoffra dig för henne. Och det ligger inom din räckvidd att kunna det. Gör det då. Och du har betalat en gammal skuld. Men, invänder du kanske, det har väl ingen betydelse. Då vi icke känner igen varandra. Jag skulle tvärtom vilja säga att just denna omständighet är av en mycket stor betydelse. Antag att du i den människan du möter verkligen skulle känna igen en gammal fiende eller ett offer som du pinat. Tror du inte att du då skulle göra allt för att komma undan honom? Och om du också med stor självövervinnelse skulle förmå dig att gå fram och erbjuda honom din tjänst, så gjorde du det under trycket av ett inre tvång som skulle förtaga gärningen dess värde. Ett igenkännande skulle således förhindra istället för befordra en gottgörelse. Nej. Bättre då att ingenting minnas. Men i full frihet kunna vara god och göra gott. Därmed kommer du din gamle ovän närmare än om du motvilligt går fram och räcker honom din hand. När ni sedan en gång möter varandra där uppe i allas vårt rätta hem, så skola ni känna igen varandra. Det gamla är försonat och ni har blivit vänner. Gammalt ägg har bytt sitt tacksamhet. Din karmiska skuld är betalad. Men om jag nu ingenting minns, hur ska jag då veta mot vem jag särskilt ska vara god? Du ska naturligtvis efter måttet av dina krafter vara god mot alla människor som kommer i din väg. Och alldeles särskilt mot dem som du känner motvilja för. Går du det så har du vunnit en seger över dig själv och kanske därjämte betalat en gammal skuld. Men i alla händelser har du hjälpt din broder på hans vandring. Ty det finns ej kraftigare hjälp än godhet. Nu kan det hända att din motvilja mot en människa som står dig nära är så stark att du inte kan övervinna den. Du känner ett stygn i hjärtat, men du kan inte förmå dig att räcka honom den hjälpande hand han behöver. Är det en gammal fordringsägare som du så försummar att hjälpa, så har du icke betalat din skuld. Den kommer att draga dig ned till ett nytt jordeliv i hans sällskap. Ty förr eller senare måste du gottgöra vad du brutit mot din medvandrare på evighetsvägen. Vi har nu talat om hur syndens onas skänt är mot Gud och skänt emot vår nästa. Återstår att se till hur den onas skänt emot oss själva. Du tänker kanske att detta måtte vara den lättaste sak i världen. Om den ens är nödvändig. Alltid kan jag ju förlåta mig själv. Nej, min vän. Det är inte det. Det kommer an på. Det är något mycket viktigare och mycket svårare. Minns du jag har sagt att varje synd du begår sätter en fläck på din själ. Inte kan du med sådana fläckar inträda i ljusa och lyckliga världar. Där alla varelser är och rena som nyfallen snö. Du skulle skämma ögonen ur dig att komma smutsig och grå bland en samling av strålande ljusgestalter. Du längtar dock att få komma in i denna ljusfär och du ber att få tvätta dig ren. Men nu finns det icke något annat medel som tar ut dessa fläckar än lidande. Du måste lida dig ren. Och det måste ske här på jorden. Varje synd drar över dig ett motsvarande lidande. Men det är du välsignade med detta lidande att rena själen. Det ojämförligt mesta av allt lidande du ser runt omkring dig på jorden är en sådan reningsprocess som människorna måste genomgå för att utplåna fläckar efter synder som de begått i samma eller i tidigare jordeliv. Nu vet du att man kan bära ett lidande på olika sätt. Några är tåliga under de värsta plågor och förtröstansfulla under de svåraste prövningar. De gör ett gott arbete. De drar nytta av lidandet. De tvättar sig rena. Andra återknota och klaga över den minsta smärta eller motgång och anklaga Gud för de prövningar som drabbar dem. De gör ett dåligt arbete. De blir nog inte helt fria från sina fula fläckar. Det återstår dem att i ett annat liv, genom nya lidanden, fullborda vad de här icke förmådde utföra. Ingen lider mer än hans gärningar värda äro. Den gudomliga rättfärdigheten väger med guldvikt vars och ens börda. icke allenast så att den precis svarar mot det fel man begått, utan också så att man förmår bära den. Skulle det lidande man ådragit sig vara för tungt att på en gång uthärda, så kan det fördelas på två eller flera jordeliv. Kom nu ihåg, när du själv någon gång drabbas av lidande, vad det har för betydelse. Var tacksam därför och bär det med tålamod och förtröstan, så att det blir dig till välsignelse. Och så ska du giva akt på något som är av mycket stor betydelse. Du ska se att vid varje lidande sätter Gud en tröst. Denna sanning har en gammal, av livet prövad man gjort mig uppmärksam på, och det har jag många gånger varit honom tacksam för. Det är inte Gud som skickar lidandet. Det har du själv ådragit dig. Det är den lagbundna följden av dina gärningar. Men han skickar trösten för att hjälpa dig att bära det. Därför, när du lider, så tänk så här. Detta har jag själv ådragit mig genom fula handlingar i något föregående liv. Jag kanske i detta, och det ska jag bära tåligt. Så blir jag ren från de fläckar jag satt på min själ. Punkt. Och ser du dig omkring, så finner du den tröst som Gud har känt dig. Det är kanske din mor, som sitter vid din säng och torkar dina tårar. Eller en vän, som räcker dig sin hand och säger dig ett uppmuntrande ord. Eller en hund, som kommer och lägger sitt huvud i ditt knä och viftar med svansen. Ja, Gud har många sändebud. Och när du möter en lidande människa, se till att du kan bliva ett sådant Guds sändebud. Var god mot henne. Visa någon vänlighet. Låt Guds egen kärlek genom din lilla person stråla ut mot henne. Så att hon känner att hon ej är övergiven. Så att hon förnimmer att Gud inte glömt henne. Du må tro. Du höstar alltid själv den största välsignelsen av den lilla hjälp du kan lämna. Din morfar.